Sporthuset, vecka 448 med Tommy Åström och så småningom Lasse Granqvist. Men först ska vi koppla upp USA för en rejäl dos hockey och fotboll som titeln var på Sporthusets premiäravsnitt en gång i tiden. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. När kommer ni hem egentligen?
Ja, när vi kommer hem. Ja, vi kommer hem när New York Rangers antingen har åkt ut Stanley Cup eller vunnit Stanley Cup.
Vi välkomnar in alltså Mika Zibanejad, Irma Helin Zibanejad och Ella Zibanejad.
Ja, med mellannamn Helin. Jag kunde inte släppa det helt.
Ja, hon har det också.
Ja.
Hej Ella. Hallå.
Vad är Tommy?
Underbar.
Hon har ju inte dig längre. Titta älskling.
Tänk på mickavståndet där Ella.
Lär dig här snabbt Ella. Det är jätteviktigt.
Vad har vi för exakt ålder på Ella här nu?
7 månader och en vecka va? Om 3 veckor blir hon 8 månader. Oh, Ella, den kan du inte dra i. Ja, du hör ju Tommy, vi kommer behöva dela upp det här en i taget.
Ja, det är lugnt, det är lugnt. Vi spelar in det här framåt midnatt svensk tid. En kväll här när du har spelledet, Mika, alltså, eller
hur? Yes, vi spelar varannan dag här nu. Så att det skönt att man får lite ledig tid och vara hemma i alla fall.
Irma, vi längtar efter dig i allsvenska sändningarna på Discovery. Samtidigt som jag tror det är rätt många av oss här också som hoppas att det ska gå bra för er. Så det är det här dubbla som vi jobbar med. Att det ska gå bra för Rangers. Jag såg ju när vi spelade in där, det var igår va, som klubbrekord, eller hur? 53 segrar under en säsong för New York Rangers. Tangerat klubbrekord och dessutom gjorde du 2 mål.
Flest vinster i ändå en sån anrik fundering som Rangers, så är det kul att ta de där rekorden, men vi vet att så fort slutspelet börjar så glöms det bort rätt snabbt, så att förhoppningsvis så kan vi fortsätta.
Jag har varit med i Sporthuset 2 gånger, Mika, och det var ju senast tror jag var sommaren 2022, och då hade ni ju en riktigt fin säsong och gick nästan till final va?
Mm, 2 vinster från en final, så att det var... Mm. Ja, det var surt. Det var lite andra tider då skulle jag väl ändå säga. Vi hade inte de förväntningar på oss. Men det, förhoppningsvis så kan vi återupprepa det. Men ett bättre och finare avslut ändå.
Hur ser de ut tycker du, Irma? Din analys? De har ju gjort en kanonsäsong rent poängmässigt. När vi spelar in det här så är de ju med flest poäng i hela ligan va?
Ja. Nej men de... liksom när de ligger under med 2-0, då vet jag nästan att de kommer nog vända på det här, för att kvaliteten finns där. Det är liksom, det är inte så mycket turvinster så att säga, utan det är, ni vinner skottstatistiken i väldigt, väldigt många matcher, och dessutom har kedjorna blivit jämnare. Alltså det är från första kedja till fjärde kedja är det är högre kvalitet rakt igenom tycker jag. Så det är något med det här laget.
Ja, nej, verkligen. Jag tycker att vi har fått ihop vårt lag och spelar på ett... Jag tycker inte vi spelar dåligt förra året. Vi har ändå över 100 poäng som lag och gör det bra. Kommer 3 i vår division som var väldigt stark förra året. Men det är väl någonting i år jag känner att vårt lagspel eller vår...
kollektivet.
Ja, det kollektivet tycker jag vi vinner på ett sätt som vi har liksom pratat om från dag ett på försäsongen, och lite annan struktur på hur vi spelar i år. Defensivt och lite mer prat offensivt också. Jag tycker vi har förstärkt också nu vid deadline, och bara få in Wennberg från Seattle så hjälper det också. Inte att för att han är jättedefensiv bara, men jag tror bredden i truppen gör att vi kan sätta våra spelare och sätta mig i en annan situation. Håller du inte med?
Ja, men det lät ändå som om...
Ja. Om vi ser fler mål.
Hon är inte nöjd. Nej. Hon lämnar MSG.
The waiting is over! The New York Rangers are the Stanley Cup champions! And this one will last a lifetime! No more curses! This is unbelievable! These people have waited a long time! Fans, players, coaches... Let the celebration begin.
1994, 30 år sedan, kan ju, om ni skulle gå hela vägen, så är det alltså 30 års jubileum sedan New York Rangers senast vann Stanley Cup. Är det något surr om just det där?
Nej, men det pratas ju mycket om det, och det har det gjort, och jag tror att det pratas väl ännu mer när vi när vi går till slutspel och vi gör det bra ifrån oss. Så att det är klart att jag pratat om. Så att det vore ju väldigt roligt ifall vi kunde vinna nu. Så att vi bidrar till en till historisk dag för den här klubben och för den här stan och för våra fans. Så att det hade varit något.
Ja, för det var ju verkligen en drömscenario där. För de vann ju i Game 7 ju hemma i Madison Square Garden. Sjunde finalen mot Vancouver.
Ja, precis. Så att det är en speciell dag för tror jag, om inte alla, väldigt, väldigt många Rangers fans. Så att det vore kul att få uppleva det också.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, och apropå att vi alldeles strax ska fortsätta hockeysnacket från New York här, så är det så att Hantverksdata också sponsrar SM-slutspelet här hemma, som ju närmar sig finalspel. Och det här med hockeyslutspel får mig sannoligen att tänka på alla bilmil man haft på vägarna i samband med olika uppdrag, och det här tidskrävande efterarbetet att skriva körjournal med att plocka fram och notera mil och datum och uppdrag. Och hantverkare som använder sig av Hantverksdatas digitala körjournalsystem, Entré Vehicle, har det betydligt lättare. Här registreras alla resor automatiskt med hjälp av GPS-enhet installerat i fordonet. Systemet molnbaserat fungerar lika bra i din smartphone, surfplatta eller dator. Oavsett om du befinner dig på kontoret eller ute på fältet, så har du alltid tillgång till din körjournal. Mer info om alla dessa skönt tidsbesparande system finns på hantverksdata.se.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sporthuset 448.
Inför det kommande Stanley Cup-slutspelet då, börjar ju 20 april här då, Mika. Om vi ska kika på favoritskapet så finns ju ni i New York Rangers med där. Men vi har också från den östra konferensen Boston Bruins exempelvis, trots deras, oj vilket debacle i fjol när de var totalt dominanta och sen åkte ut direkt i slutspelet. Och så finns ju från den västra konferensen lag som Dallas Stars och Vancouver Canucks som gått bra. Vilka lag tycker du har varit mest svårspelade i serien?
Jag tycker väl blir väl oftast enklare och i och med att vi inte möter alla lag lika många gånger, utan vi möter ju de som är vår division och de geografiskt sett närmare oftare än vad vi gör västra konferensen. Så att det, Carolina är såklart alltid ett hot, de har varit det i många år nu. Tycker även Boston och Tampa är alltid farliga. Toronto har sett bra ut, Florida har sett bra ut, så det är många lag. Jag tycker att det är, Jag har varit med om att vi har, när vi spelade i bubblan där i Toronto under covid-säsongen, så
just det,
så hade vi väl 4 raka matcher mot Carolina i grundserien där vi vann, och sen så åkte vi ut med 3-0 i matcher.
Så att det inte säger så mycket, nej, helt enkelt, hur det har gått i serien.
Nej, den känslan tror jag att det blir något helt annat.
Du, Edmonton Oilers snackas en del om här hemma, med tanke på den stjärnglans som finns där också, att de ska kunna bli det första laget på alltså över 30 år, kanadensiska laget som skulle kunna vinna Stanley Cup. Hur tycker du att de har sett ut?
Ja, de hade ju tungt där i början, och jag vet att de hade McDavid borta under några veckor, och då var det klart inte samma lag när du pratar om en spelare av hans kaliber. Sen bytte de ju tränare också. Det var faktiskt vår AHL-tränare som gick dit och blev huvudtränare. Och han har fått ihop det bra. Jag vet att han också har coachat McDavid sen tidigare i juniorerna, tror jag. Så att de har ett spännande lag. Och så länge de har McDavid så har de ju alltid en chans. Så att det är...
Vad säger du om Connor McJesus? McDavid.
Ja,
är han världens bästa hockeyspelare? Vad tycker du?
Ja, alltså det är svårt att argumentera emot. Your whole team, Connor McDavid. Young player, but I'm in the league. Connor McDavid anticipated when I came in. We be winning when the game ends. I'll be skating on your whole team, Connor McDavid. Young player, but I'm in the league. Connor McDavid anticipated when I came in. We be winning when the game ends. I feel like Connor McDavid. I'm the wrong one to play with. If a player try to check me, what can you say? That is absolutely outstanding. The pressure, the bar by Barry as he pinches in. And Connor McDavid's got to wait here. He wants to drive it right back into the zone. He looks up, he waits, he waits, he waits. And then he puts the Jets on. Look at this. Talk about stick handling in a phone booth. What a move around Georgiev to finish it off on the biggest night this year with number 4 going to the Raptors. You just knew that Connor McDavid was going to make a statement. What a goal. Det känns som att det blir farligt varje gång han är på isen. Och folk har så pass mycket respekt också. Det är svårt, du vet inte riktigt hur du ska gå tillväga för att försöka stoppa honom egentligen. Ger du honom för mycket tid så kommer inte det sluta bra. Är du för tajt in på honom, så med den skridskåkning och den tekniken han har också, så kan han ju lura upp det på läktaren. Så att det är...
Kolla, han står.
Oj. Det är en svår spelare att spela mot, med en rolig utmaning varje gång.
Det är kul att mäta krafterna mot honom. Du är jo, också är snabb och explosiv.
Jag har fått, ska jag kalla det för förmånen, och spelat mot honom under väldigt många år nu. När vi väl spelar så blir jag matchad mot honom, och det är en utmaning. Det har gått bra många matcher, men det är alltid en utmaning, och du behöver alltid vara redo. Och sen,
har du inte
plusstatistik
mot honom?
Sluta. Vänta, här har vi någonting. Jag hörde någon som viskade.
Nej.
Vad har du för intern statistik mot Connor McDavid? Mika Zibanejad mot Connor McDavid. Inbördes siffror när ni har mötts.
Siffermässigt så har det ändå gått hyfsat bra mot honom 5-5. Men de matcherna blir ju också att jag egentligen i det stora hela bara spelar defensivt. Och försöker. Och sen ska vi också komma ihåg att spela med Chris Kreider, som också är en av ligans snabbaste spelare. Så att det i kombination med honom så jag har alltid tyckt att det är en rolig utmaning. Vem det nu är, men speciellt med honom.
Jag skickar en klapp på händerna gubbe till dig där. för att du har gnuggat på så bra mot McDavid. Vi gillar ju siffror, du och jag, Mika. Vad sa du, Irma?
Fråga ifall jag klarade av att bada med henne ensam.
Vi brukar bada alla tre. Det är en liten favorit mysstund på kvällarna.
Mysigt.
Men när Mika är borta så mycket så badar jag ensam igen. Och det kan vara lite läskigt ibland när hon är lite hal. Och så ställer man sig upp. Du grejer där.
Nej, men vi gillar ju siffror. Vi får se om Ella också blir en siffermaskin. Men jag tittade på poängsnittet bland de bästa spelarna i NHL genom tiden, och då blev jag nästan lite chockad på McDavid där. Alltså, han har alltså snitt på 1,5 poäng i snitt per match alltså. Och då snackar vi ju uppemot 1000 matcher. Och då det är bara Gretzky och Lemieux faktiskt som har med. Och han har ju mycket bättre siffror än Sidney Crosby när det gäller poängsnitt.
Ja, det är sjukt. I och med hur högt jag håller Crosby. Och jag tror att det är nu han jag såg väl nu, jo men det var efter matchen mot oss, tror jag att han säkrade, eller vad man nu ska säga, återigen med en säsong med minst en poäng per match i snitt. Och jag tror att han och Gretzky är väl de enda två som har gjort det 19 säsonger, och han har gjort det alla sina 19 säsonger har spelat. Bara på tal om Crosby, så jag menar, det är imponerande hur han har varit under hela sin karriär också. Han har väl 3 Stanley Cup och 2 OS-guld och vunnit VM och så man kanske glömmer bort Crosby lite grann nu med tanke på att han kommer upp i ålder, men båda är väldigt 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 imponerande i vilka de är som spelare också, men också vilka karriärer de har haft med McDavid så här långt i alla fall.
Nej, men du har ju rätt i det, att det är klart att man måste ju också baka in hur länge man har spelat. 1000 poäng på 700 matcher ungefär, där har vi ju McDavid.
Ja, det är helt sjukt.
Du som har i och för sig oerhört imponerande också, vad kan du ha? Jag har inte, men det är väl någonting på 600-700 poäng på lite över 800 matcher, va?
Det låter rätt.
Någonting sånt. Men det som är häftigt med Crosby, som du säger, det är alltså att han har 1500 poäng på 1200 matcher ungefär.
Och jag menar, även de åren han kom in i ligan så var det, jag kan inte komma ihåg att det var så här många som var över 100 poäng, men där kan jag ha fel, men bara liksom att göra det över en sån tid och göra den här åldern Crosby är också, det är sjukt imponerande.
Hur kommer det sig att det är så många som matar på med så höga siffror om vi tittar på poängligan i NHL med Kucherov och McKinnon och McDavid och alla tre över 130 poäng, och sen är det liksom 8 spelare vi spelar in där som är över 100 poäng, och William Nylander, bäste svensk, kommer väl också glida över 100 poäng här?
Ja, nej, men jag tror att det är väl 5-6 stycken till som skulle kunna hamna över 100 poäng, om inte fler.
Ja.
Nej, men det är några matcher kvar. Målproduktionen går ju upp för skulle vi säga varje år, men jag tror att den har gått upp speciellt i år också. Jag menar det är ju väldigt mycket prat om det offensiva. Du ser väldigt många unga komma in i den här ligan och är väldigt talangfulla offensivt och har den offensiva touchen, och du hamnar liksom i målzonen oftare, så att det är folk jagar och gör mål, och många lag som gör väldigt mycket mål och
men det är ju väldigt rolig utveckling, för jag vet att SHL har väl lite omvänt problem att målsnittet går ner varje år, så att det är ju oerhört positivt, och Filip Forsberg gjorde väl sitt, var det 44 och sånt där, han är till och med uppe och ja, om man får på allting här på slutet så skulle han ju kunna bli andra svensk över 50 mål, men du hade ju också hängt på det något år där. Det är svårt att gå hela vägen in här på slutet kanske.
Ja, sen Sen får jag väl... jag får väl kanske skylla på att jag inte fick spela alla matcher, men också att säsongen tog slut.
Ja, det var ju pandemisäsongen, ja, just det.
Ja, så att det var väl... Jag får väl skylla på det. Jag tror det hade varit svårt för mig att göra 9 mål på 10, 11, 12 matcher eller något liknande. Så att det hade varit svårt, men... nej, det hade varit kul. Filip har haft en otrolig säsong och i SHL, ja, där kan du se på rinken också. Jag tror många lag är förmodligen kanske bättre på att försvara sig. Det blir lite enklare kanske att försvara de farliga ytorna. Ja, nej, men håller du lag på utsidan så det blir svårt för lag att ta sig in och liksom skapa de här stora lägena. Här känns det som att det kan bli farligt var du än skjuter ifrån i anfallszon, med tanke på att det är inte lika bred rink som det är hemma. Så att det är väl kanske det. Good evening everybody. Welcome to Madison Square Garden, the world's most famous arena.
The world's most famous arena, Madison Square Garden, som Spiken brukar inleda alla evenemang där. Vid 7:e avenyn mellan 31:a och 33:e gatan på Manhattan ovanpå järnvägsstationen Penn Station. Jag läste någonstans att nästan, jag tror att 200 000, låter nästan osannolikt, men så många svenskar besöker New York varje år. Så man kan väl tänka sig, Mika och Irma, att ni har fler vänner än någonsin i slutspelstiden som undrar om de kan komma förbi en liten sväng och kolla hockey.
Nej, där försöker vi Irma är väl lilla pitbull när det kommer till det.
Ja, gatekeeper.
Men lite så. Men jag tror att det är under en sån här tid också, när det är så pass viktiga matcher och någonting vi har krigat för sen i oktober, men även hela sommaren för att förbereda sig för en säsong. Så att det är, jag tror att det blir rätt lugnt här hemma, men det är klart folk kommer vilja komma över och kolla, och det får de göra, men det blir inte så mycket tid till att hänga med andra.
Nej,
än,
och just det, fixa biljetter, jobbigt.
Ja, den är svår.
När man ska fixa biljetter.
Ja, vi får ju inte så många gratisbiljetter heller. De två går ju till familjen här hemma.
För barnen också.
Så att det är det, och slutspelet är alltid svårt att vaska fram biljetter också. Och de är, de är inte billiga. Men det är, ja, såklart, familjen blir prio. Men det är ändå kul. Det är kul att få ha familjen och de närmsta vännerna här också, som vet hur mycket tid jag lägger ner på det här, och få uppleva det med dem också, och ha dem här och få liksom dela den upplevelsen är alltid lika roligt.
Förlåt.
Nu är det baddags.
Hej!
Hallå, hallå!
Va?
Va?
Hon fick en chock.
Du bara hoppa.
Va?
Det är avsnitt 448.
448, ska vi komma ihåg det?
Det finns ju ingen finare dag, skulle jag säga, fotbollsmässigt, än den här premiärdagen.
Det kommer vara lätt att vänja sig med den här ljudkulissen, va?
Ja, det är häftigt, det är häftigt, det är häftigt.
Det är ett enda långt wow!
Det är magiskt att vara tillbaka och så är sån inmaning.
Nu är det alltså närmare 40 000 här inne.
Kom igång, grabbar. Vi hjälps åt där ute och visar andra respekt.
Mål och assist! Vilken playmaker! Vilken playmaker!
Danielsson förde framme och här har vi Rotino!
Janne skickar in målen bra! Mjällby leder!
Andersson letar och letar och det kommer till slutet. Skott i mål!
Fesara. Och så skickar han den till Erabi. Och Erabi har fått!
Powerstart på något vis. Alltså det känns som att det bara exploderat i de här första två omgångarna. Jag har redan nu sett att Västerås kommer inte åka ut som jag tippade. Mm. De har ju spelat ut AIK stundtals och så även i match 2 mot Elfsborg tycker jag att de stundtals spelar ut på både motstånd. Så där kände jag direkt att jag var ute och det är ganska lätt hänt att man tippar liksom nykomlingar långt ner och där har jag blivit imponerad. Sen så har ju två snackisar tycker jag som jag har upplevt, eller tre kanske. Dels att Malmö ska vara något så här superlag som kommer promenera hem allsvenskan. Den bilden har jag tycker många har gett och jag tippar också Malmö etta. Mm. Men det är inte enkelt att vinna allsvenskan. Alltså, jag menar förra året så hade Malmö ett väldigt, väldigt bra lag också. Och de vinner allsvenskan till slut.
Och de vann ju alla de 8 inledande matcherna ju.
Ja, verkligen. Och vinner till slut på målskillnad. Det kommer självklart bli en enorm utmaning för Malmö att vinna guldet oavsett att de har den överlägset bästa truppen. Enligt mig kanske allsvenskans bästa tränare. Och den största plånboken. Det är alltid svårt att vinna allsvenskan ändå. Så,
Henrik Rydström, tränare. Jag var ju på den här matchen Malmö FF Hammarby omgång 2. Det slog mig någonstans där under matchen att jag tänkte bolla det med dig. Och med det här menar jag inte att de kommer att fortsätta så här för all evighet och det är helt säkert, många spelare kan försvinna under sommaren och så vidare. Sebastian Nanas är oerhört bra, men det är, alltså den här totalfotbollen som Malmö spelade i den där matchen, har vi någonsin sett den ifrån ett allsvenskt lag?
Nej, jag har inte sett det i alla fall. Sen så är det ju såklart tyck och smak. Det är någon som kommer ihåg någon tid där det absolut såg ut så här. Men jag kommer i alla fall inte ihåg när de har alla delar. Alltså det känns som att de har omställningsfotbollen, de har uppställda försvarsspelet, de har uppställda anfallsspelet. De är skickliga i backlinjen, både offensivt och defensivt. De har kreativt mittfält som ändå vinner dueller. De är bra inläggsspelet och har bra boxforward i Isak Kiese Thelin. Sen har de en bra inhoppare också, så nog är det ju så att Malmö är kanske bättre än någonsin.
Ja.
En annan sak som har pratats mycket om, som jag har tänkt på de här två första omgångarna, det är att spela ut bollen kort från målvakt och att spela upp bollen i backlinjen och i straffområdet. Och jag har suttit hemma och blivit så... Alltså, så här. Det är som att det har blivit... Helt plötsligt har vi fått för oss att det bara finns två sätt att spela ut. Att spela ut bollen i kortpassningsspel, det är helt förjävligt. Enligt min älskade goda vän Alec då. Så kan man inte göra.
Ja, rör inte min dartkompis.
Du, jag har en marchandsticka här hemma till Alec från Boston-spelaren. Alecs favoritspelare. Ja, men vi älskar ju Alec, men han... Ja,
verkligen.
Det är ju... Ja, det pratar ju alla om just nu.
Alltså han var ju upplösningstillstånd när de tappade bollen i eget straffområde. Först var det Kalmar mot Hammarby, va?
Mm.
Och sen var det IFK Norrköping mot Mjällby. Man försöker alltså spela upp det korta, insparkar från målvakt, spela till, och så lite småduttande eget straffområde. Motståndaren tar bollen, smack, mål. Och han håller på att bryta ihop alltså.
Att spela, få för sig att man ska spela vägg som målvakt i straffområde, det kan jag säga direkt, man kan aldrig liksom tänka den tanken ens en gång, för så fränt är det inte och det ger inte så mycket som en del verkar tro. Man måste också tänka på chans och risk ibland när man tar beslut på passningar, och det gäller över hela banan såklart, men framförallt sluta med väggspel i straffområde, det är dummaste jag sett alltså.
Underbara Alexander Axén, inte bara med Dartpodden, han har ju också varje vecka deltagande i en podd som heter Fans Corner, och där utvecklade han ytterligare hur han ser på det här med kortpassningsspel i eller nära eget straffområde. Det är ju en allsvensk podd alltså. Och jag har ju sett också på sociala medier hur många fotbollsåskådare verkligen vrålat ut efter både Kalmars miss mot Hammarby och Norrköpings tavla mot Mjällby, där de tabbat sig med det här finliret nere hos egen målvakt, att folk vrålat ut, bara vrålat ut. Skicka upp bollen bara!
Ja, och det är där vi glömmer att liksom helt plötsligt finns det bara, antingen spelar man kort och puckat i straffområdet eller så sätter vi den långt. Det är som att liksom det rimliga och det helt normala som sker dagligen i alla ligor i världen på den högsta nivån och också allsvenskan är att man kan spela en passningsorienterad fotboll utifrån, alltså från målvaktsinspark och utspark, som inte har den höga risken Och man behöver heller inte tjonga. Utan det finns ju absolut ett mellanting som till exempel MFF bedriver sig av hela tiden i de här två första omgångarna. De spelar ut från målvakt, men det jag tycker fortfarande inte att risken är idiotisk. Utan det finns rimlighet i hur de spelar upp bollen. Och jag vill bara att folk ska komma ihåg.
Men förklara bara Irma, av vilken anledning ska man överhuvudtaget bedriva ett kortpassningsspel på eget planhalva? För de som inte är med på det. Mm. För jag menar, det är ju på offensiv planhalva som målen kommer.
Ja, så är det. Först och främst så är det väldigt svårt att vinna en lång utspark för en ensam forward. Hur många gånger får man fast bollen som ensam forward när det kommer en lång utspark eller en inspark från målvakt? Det är ju, om vi ska kolla siffror på det, det är ju lite mer destruktivt. Man sätter upp bollen, sen flyttar man upp till försvarsspel och så vill man vinna bollen på offensiv planhalva istället. Så det är större sannolikhet om man spelar ut bollen från backen och lyckas spela förbi första pressen. Då är det större sannolikhet att skapa målchans, tror jag. Och det är min bild av fotboll. En annan positiv del är, som spelare, alltså när vi hade en tränare, eller när jag har tränare som säger, ja, vi skickar långt första 15 och sen tar vi ner bollen på backen. Då visste jag att, ja, men du tror ju inte på oss. Jag känner ju mig absolut inte full av självförtroende i den här situationen. Jag känner också att om jag gör misstag, då ligger jag pyrt till. Så det finns någon form av positiv och negativ bild av att se på fotboll och se på sitt lag och modet man vill sända ut till sina spelare. Alltså, tror jag på er eller tror jag inte
på
er?
Man kan dra en koppling till hockeyn också här med, som vi apropå pratar med Mika med spelstilare i hockeyn, att över tid så är det ju mer eller mindre bevisat, va, att kontrollerade ingångar så blir du mer framgångsrikt. Alltså, det vill säga ishockeyn, dumpa inte pucken och det blir en 50-50 puck ner i hörnet. I fotboll, skicka inte upp bollen 50-50 boll.
Jag påstår inte att man ska spela ett väggspel i eget straffområde som, ja, men det där, det som är allra tydligast. Men man ska inte få för sig att bara för att ett lag vill spela upp från egen målvakt, det är inte synonymt med att spela väggspel i eget straffområde. Det finns många, många andra smartare vägar att gå.
Men du, publiksuccén också måste vi prata om. Du sa att det var en powerstart för allsvenskan. Det har varit oerhört mycket mål. Jag tror vi snittar alltså över 3,5 mål i snitt per match. Och apropå snitt, 12 000 åskådare per match. 12 000 åskådare per match i omgång 1 och 2 när alla lag har haft hemmamatcher. Och dessutom lite skönt också, det har inte varit de här riktiga ordningsstörningarna än som vi hade mycket förra säsongen, för det var ju mycket snack inför säsongen med tanke på att det var många matcher förra året som spårade ur. Och det är under lupp eftersom regeringen har dragit igång en utredning för hur man kan få ordning på de här ordningsstörningarna. Så det där är ju ett stort problem från förra säsongen, men nu har det varit lugnare. Och vad säger du om när du blickar ut mot allsvenskan från håll, så att säga, vad gäller det här med publiken?
Men alltså, dels så är man som utvandrad, vad jag är på väg att säga, men när jag kommer på mig själv med att visa videos från de här två första omgångarna väldigt ofta till mina amerikanska vänner här över, och vi har en grupp med New York Rangers fruarna där det är många sportintresserade fruar, och jag har väl skickat 3 videos på tifon från de här första två omgångarna och sagt, ni måste gå på europeisk fotboll, ni måste gå på svensk fotboll, ni har råd, stick till Sverige och gå på vår fotboll. Och sen så är det ju alltid skönt att kunna lägga till att det är barn och män och kvinnor på våra läktare. För det finns ju, precis som du sa i sändning, det finns dels de här som sitter och jobbar dag ut och dag in med de här tifona vi har fått njuta av. Och så finns det fans och supporter som håller igång kortsidorna i hela matcher. Men så är ju långsidorna fyllda av familjer.
Ja, för det har inte riktigt kommit fram på alla fronter. Att vi gjorde en undersökning och kollade runt lite. Alltså, det är ju fler barn och barnfamiljer som går på matcherna än kanske någonsin tidigare. Jag tror det var 8-9 000 barn på derbyt AIK och Djurgården Svenska Cupen. Elfsborg fick flytta sin familjeläktare för att utöka antal platser. Hammarby och Djurgården sålt fler familjebiljetter än någonsin tidigare. Och jag såg att Göran Rickmer där, som är Hammarbys evenemangschef, sa det att tidigare hade vi en homogen och manlig grupp med 20-30-åringar, den tiden är förbi. Mm. Och det tror jag kanske är en överraskning för många, därför att det blir så mycket fokus på de här ultrasgrupperingarna som ju har också sina baksidor.
Mm, verkligen.
Jag har ett medskick också från vår kära kollega Lasse Granqvist. Han kom ju inflygande till avslutningen av den här podden när vi har lagt på här. Ifrån Santiago Bernabeu. Real Madrid, Manchester City, kvartsfinalen i Champions League. Han sa så här: Irma måste ge en fördjupande bild av vad som är hemligheten med Lukas Bergvall. Vad det är som gör honom så unik så att han är kanske den dyraste... Ja, det beror inte på om man räknar där om han är den dyraste spelarförsäljningen genom tiderna från en svensk klubb. Vi hade ju Hugo Larsson förra året, där låg på 130 miljoner. Bergvall lite mindre i första summa, så att säga. Men om vi räknar in alla bonusar som kan tillfalla Djurgården så kan det bli upp mot 200 miljoner. Nyligen 18 år fyllda, BP-skolad, som ju då kommer försvinna i sommar till Tottenham. Du som har sett honom nu noga, vad är storheten?
Och först och främst, de skulle väl fått ännu mer nu i Djurgården om de inte hade sålt honom och skulle sälja honom till sommaren istället, för som han har växlat upp under sen han blev såld egentligen. Och det tänkte jag helt ärligt, kommer han lyckas prestera nu med den pressen, har blivit såld helt plötsligt. Alltså det har ju, man måste komma ihåg det. Det är några veckor från att vi är så här: okej, okay, han är ung, han måste få göra misstag, han kommer ha lite ojämna matcher, till att han dominerar det allsvenska mittfältet. För det tycker jag att han har gjort.
Ja.
Båda, nu i matchen mot Häcken så var stundtals Häcken bättre än Djurgården, men jag tycker fortfarande Lukas Bergvall är Djurgårdens bästa spelare. Och han är också med och vänder på matchen. I första matchen är han klart bäst i Djurgården. På försäsongen har han varit väldigt, väldigt bra. Så där kan man väl börja med att det psyket som han har visat upp hittills är ju enormt imponerande. För det är ju många spelare som besitter talang och det är många skickliga spelare, men att när det är som viktigast att få ut det, lyckas få ut det, det är ju oerhört få som klarar
med
det.
Med allt bass som har varit nu också, allt surr, alla frågor, 200 000 följare på Instagram och så vidare och så vidare.
Ja, det är ju en enorm press, och som sagt, sen han blev såld har ju den här pressen bara blivit ännu, ännu större.
Ja, men det är klart man är stolt och man vill passa på att njuta, men samtidigt inte stanna upp och vara nöjd, utan fortsätta kriga på. Jag har ett halvår nu som är riktigt roligt. Det kommer vara roligt att spela i Djurgården liksom och göra mitt bästa för att hjälpa laget till ett cupguld, framförallt i målet. Och sen 11 roliga allsvenska matcher.
Och han har lyckats liksom prestera ännu bättre och vara ännu skickligare. Sen har han ju en teknik utöver det vanliga. Han är en av...
Nu skulle du beskriva den tekniken, du som själv var en tekniker på planen, liksom där. Vilken typ av teknik?
Det här är ingen teknik som inte leder till någon effekt. Det är många spelare som har bra teknik, men Lukas Bergvalls teknik, det skapar något alltid. Alltså hans första touch tar han ur från en svår situation. Hans finter tar honom framåt. Hans mottagningar gör att han får tid på sig. Alltså all teknik som Lukas Bergvall har leder till något konstruktivt. Det är en funktionell teknik. Det finns många unga spelare som har bra teknik. Som har lite, vad ska man säga, skolgårdsteknik. De kan, som jag, kicka otroligt och göra snygga överstegsfinter.
Du hade ju jongleringsshow liksom inför publik och sådär.
Men den funktionella tekniken, det är ju den som tar den till de stora arenorna. Vem lyckas ta sig framåt? Vem lyckas driva bollen med fart? Han är lika snabb med boll som utan boll. Och han skapar tid för sig själv, han skapar ytor. Han har väldigt, väldigt få mottag som inte leder någonstans eller som skapar tid. Och framförallt så hans teknik tar sig igenom linjer. Och med det menar jag, han kan ha första touch som tas förbi hela Göteborgs mittfält. Istället för att stanna. Så med en första touch, då är hela mittfältet bort. Och det ser så himla enkelt ut. Men det är typ det svåraste att göra i fotboll. Att alltså, ta sig igenom linjer. Och han lyckas det ensam så många gånger. Så där tror jag liksom, framförallt vad han är bättre på än alla andra talanger jag har sett de senaste åren. Men sen är han ju en spelare som är bra på det absolut mesta. Han har bra fysik, han har bra fart, han jobbar hårt, han är bra på huvudet tydligen. Han har ganska bra avslutsteknik.
Ja, det blir så.
Han har bra passning, han har bra speluppfattning och han verkar njuta av att spela fotboll. Och det ska vi komma ihåg, det är inte så många, eller så här, det är många som slutar njuta av sin idrott. Det är många som, det är ett jobb och det är prestationsångest. mycket möjligt att Lukas Bergberg kanske har prestationsångest, men det är svårt att se det tycker jag när han spelar. Han ser ut och han skrattar ju efter efter situationer, och vem gör en helikopter finns i landslaget och i allsvenskan och. Så jag har sagt det i flera år nu, för att jag följde honom när han spelade i Brommapojkarna och liksom när han var ännu yngre. Jag tror han var 12 första gången jag såg honom spela, och det bassades ju liksom ordentligt om honom. Och jag, då såg man ju att shit, det här är ju någonting. Men sen så från det till att man ska bli såld till en av världens absolut bästa ligor, det är ju långt ifrån en garanti. Så väldigt, väldigt
imponerande. Tror du att han kommer att få spela i Premier League nästa säsong? Eller som många tror att det handlar mer om en... som det blev för Alexander Isak och så, att till att börja med utlåning och så vidare.
Alltså jag tror att han skulle klara av Premier League... Hösten.
Känns som att du alltid tittar framåt.
Ja, men det känns som att det är lätt att, när man stannar och kollar tillbaka på det man gjort, att man blir nöjd på något sätt. Jag vet inte, jag är lite obekväm med det.
Lukas Bergvall, det var ett fint reportage som Dilsen Otlo gjorde i sändningen som vi hade från Djurgården BK Häcken. Det blev förresten en häpnadsväckande, får man säga, avslutning där när Djurgården under slutminuterna hämtade upp 0-3 till 3-3. Och Lukas Bergvall, den här gången gjorde han ingen mål, men han låg bakom i förarbetet till åtminstone ett av de där målen. Vi ska avsluta från New York. Alldeles strax kommer Lasse Granqvist in här och då tuggar vi vidare om en del annat. Men först, viktigt, fredag 12 april, fotbollströjefredag. Återigen dags för det i Sverige. Det här är alltså en manifestation till stöd för drabbade och för att samla in pengar i kampen mot barncancer. Dagen efter att den här podden kommer ut fredag 12 april uppmanas fotbollsvänner i hela landet att dels swisha 100 kronor till 90 20 991. Jag drar igen. 90 20 991 i kampen mot barncancer. Och ta på sig sitt favoritlags tröja på jobbet eller i skolan och dela en selfie i sociala medier med uppmaningen till vänner att göra samma sak. Och Sporthuset har fått speciella tröjor också från Barncancerfonden som vi ska öppna nu. Och du ska också ha fått en, Irma, där. Det ska vara på ingång, sägs det.
Det knackade nyss och det kan mycket möjligt varit UPS som kom med våra barncancerfonden-tröjor. Jag hoppas det.
Ja, men du, vad säger du om den här, alltså barncancerfonden? En av mina bästa vänner, Jakob, som för övrigt är inblandad i den här podden också, lite i bakgrunden, han gör såna här omslagsbilder. Hans son dog ju i cancer som 7 år gammal. Och Jakob har ju varit han har gjort så fint, för han har haft då ett Instagramkonto där han, som heter Kort liv. Att det är så starkt att han liksom lyckas gå igenom Elis liv där, och det är fina berättelser även om det blev ett sånt fruktansvärt slut. Men det gör ju som att det ligger extra starkt det här med barncancerfonden, att man borde bara pumpa in pengar och resurser i det här. Ja, det är jobbigt att tänka på, eller
hur? Ja, fy fan. Usch. Ja, man har tur som får.
Alltså varje dag, Irma och alla andra, så drabbas ett barn i Sverige av cancer.
Usch.
Varje dag. I Sverige bara. Fotbollströjefredag alltså. På med tröjorna denna fredag. Jaha, men ska vi avsluta? Lasse kommer väl dimpa in här snart. Får vi ett hej då från Mika också här och Ella?
Ska jag säga hej då, älskling?
Hej då från lilla familjen.
Tack för att vi fick... och lycka till nu, Mika.
Tack.
Ja, det är bra. Så gott.
Hej då!
Hej då, hej då.
Sporthuset 448.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
...448 olika idrottsgrenar är det på OS-programmet om vi slår ihop hur det såg ut i senaste sommar-OS och vinter-OS, alltså sammantaget. Och i Paris i sommar så kommer för övrigt 4 nya sporter, då spricker den här statistiken möjligen. Breakdance, sportklättring, surfing och skateboard. Och jag undrar ju förstås om vattenskidor är med, eller?
Nej, men det har varit uppvisningsgren faktiskt på ett OS.
Ja, jag tar ju upp det med anledningen utav att det stod på vår kärlekslapp förra veckan och ska kärleksbombas idag.
Ja, alltså vi skjuter upp det en vecka eftersom det blev så trångt i programmet när vi fick finfrämmande från New York. Finfrämmande som du missade ju.
Jag missade det, jag ska höra det på programmet när det kommer ut här i redigerad form. Sporthuset är ju varje torsdag. Det är logiskt resonerat i alla fall, Tommy, tycker jag.
448 segermatcher på tennisens ATP-tour tog Thomas Enqvist från Trollbäcken, nyligen fyllda 50 år när vi spelade in det här. Och med det Enqvist faktiskt 4 i den svenska tennishistorien vad gäller antalet segermatcher efter de tre kungarna Björn Borg, Mats Svelander och Stefan Edberg.
448 utvisningsminuter blev det för Peter Forsberg i Modotröjan på 210 matcher totalt i elitserien ishockey, nuvarande svenska hockeyligan. Och Foppa, han var ju inte alltid nöjd med domaren.
De gör ju sina två första i powerplay och det är inte underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga, så grymt besviken på Börje. Han är så jävla dålig.
Du är lite på domaren.
Ja, han är så jävla kass. Jag ska inte dra på honom en smäll.
Ja, det här är klassiskt.
Ja.
Det är alltså intervjun i Sveriges Television med dominanten Peter Forsberg. Efter att Modo haft ledning i den här finalserien med 2-0 i matcher, det var bäst av 5, så vann Malmö 5 raka och den här avgörande matchen dessutom på hemmaplan i Malmö. Minst sagt förbannad Peter Forsberg på Börje Johansson från Tranås.
Nyligen var det allsvensk premiär ju och säsongens snabbaste mål gjordes av Brommapojkarnas Adam Jakobsen efter 10,5 minut, han är dansk alltså. Snabbare gick det 2016 när BK Häckens dåvarande brasilianska målmaskin Paulinho nätade redan efter 4 minuter och 48 sekunder.
Där kom det. 448 får jag det till. Så många matcher spelade förresten Ulf Kirsten för Bayer Leverkusen under 90-talet och några år efter millennieskiftet dessutom. Och på de här 448 matcherna gjorde han 240 mål, vilket är bäst i klubbens historia, Bayer Leverkusen. Det är en passande notis det här, med tanke på att den föreningen nu är nära första ligatiteln i klubbens historia. De leder ju överraskande Bundesliga och dessutom sensationellt stort före Champions League-deltagande Bayern München.
Och även om vi har kommit en bit in i programmet, vi kan väl inte ha ett avsnitt utan sporthuset-vignetten.
Nej, den måste ju vara med. Här kommer den då, mitt i avsnittet 448.
Bienvenido a casa. Något sånt, va?
Ja,
välkommen
gärna
till huset. Gracias. Sporthuset.
Gracias.
Från direkt influgen. Vi flög in dig från Santiago Bernabeu, Lasse.
Det stämmer. Det stämmer. Jag var där på Champions League kvartsfinal. Första delen av två mellan Real Madrid och Manchester City. De kvalitativt, om man ser till styrkeförhållande på spelare, alltså innehållet i spelartrupperna, så är det väl de kvalitativt kanske två starkaste lagen i fotbollsvärlden just nu.
Men vad är expertkommentator?
Ja, Det var ju Olof Mellberg.
Ja. Frågar du något om det här BP-säsongens snabbaste mål?
Ja, nej, däremot sa han det. Han är duktig dansken. Det sa han det. Ja, det sa Olof faktiskt. Han påpekade det. Men han smet iväg för att göra den här matchen, men hade noggrann koll på BP:s totala säsongen då. Får jag bara säga att det var ju en charmerande match mellan dessa båda. Den slutade ju 3-3.
Jag har ju också en 3-3 häromdagen.
Ja.
Varsin 3-3.
Ja, helt otroligt.
Djurgården-Häcken.
Jag satt och tittade på live-uppdatering. För jag hade nämligen landat i Madrid just precis där i samband med att den här matchen pågick. Uh-huh. Och då stod det alltså 0-3 och sen så checkade jag in på hotellet och 10:15 senare så här, boop, 3-3, och då var jag tvungen att skicka till dig. Herrejösses, vad hände? Frågetecken.
Många som hade gått hem då förresten, men så var det inte den här matchen, alltså när målen kom.
Alla var kvar. 80 000 plus på Santiago Bernabeu, den nyrenoverade. De har ju renoverat stadion för 12 miljarder svenska kronor. Motsvarande, det är ju rätt häftigt. Manchester City tog ledningen, Real Madrid vände. Manchester City vände, Real Madrid kvitterade. Tre suveräna mål i den andra halvleken av yttersta klass. Phil Fodens 2-2-mål för Manchester City. Det var inget fel på Josko Gvardiols läckra högerslägga heller när City tog ledningen, och sen volleyskottet från Federico Valverde som kvitterade till 3-3 retur. Manchester onsdag nästa vecka. Men nu blev man... Alltså Jens var inte där.
Nej.
Han var inte där. Och Olof Mellberg, superkul att surra med och snacka med honom och uppleva den här matchen med honom. Och sen kom jag hit och får se i dina papper och grejer här att då har Jens varit med här.
Va? Ska vi kolla var han befinner sig eller? Jag fick en liten bonusgrej faktiskt.
Härligt.
Ja, den kommer här.
Ja.
Var är du?
Jo, jag befinner mig i San Antonio. Tänk San Antonio Spurs, basketlaget. Med andra ord är det i USA. Jag är i Texas, och San Antonio var faktiskt en del av den här strimman av solförmörkelse, dessutom total solförmörkelse som var häromdagen, dagen innan vi spelade match mot Mexiko. Och mitt på dagen, 1:30 var det väl ungefär, kolmörkt som i natten. Så det var definitivt en ny upplevelse. Men vid sidan om det så är det såklart The Matildas som jag är här tillsammans med, och vi har en camp där vi bara har en match, vilket var matchen vi spelade igår kväll mot Mexiko. Vann med 2-0. Men det innebär också att några dagar extra med träning och någonting som gjorde att vi växte som lag. För sen VM förra sommaren 2023 så har vi börjat spela ett anfallsspel som ser delvis annorlunda ut. Som kräver betydligt mycket mer mod, som kräver... mer skicklighet från spelarna. Spelarna gillar det, men i den här första halvleken så hackar det, och Mexiko pressar sönder oss delvis. Och att då liksom under den halvleken komma över det, fortsätta våga, fortsätta att se, och så sedan så börjar det lossna, och så sedan kommer vi ur, och så sedan börjar vi kontrollera matchen, och så sedan gör vi 1-0. Och så en andra halvlek som är alldeles, alldeles fenomenal. Och sådana där matcher, när man stöter på problem som man behöver klara av att lösa under match, för att, och sedan lyckas klara av och vända det till en avslutning som är helt flygande, den stärker karaktären, den stärker moralen, och den gör att tron på det vi håller på med kommer att bli så mycket starkare. Så glada fotbollshälsningar från San Antonio, och strax väntar hemresa hem till Sverige, och det ser jag verkligen fram emot. Vi ses snart, hoppas jag.
Härligt att höra Jens med denna rapport. Du säger ju att väder inte är innehåll, väder är inte content, men väderfenomen,
ja, det är content.
Är ju det. Ja. Och folk reser alltså mängder med timmar för att komma och uppleva totalt mörker.
Det är så typiskt spännande. Jens, han bara ramlar in i det.
Han ramlar in i det.
Han hade såklart ingen aning om att det skulle hända, eller hur? Folk har vallfärdat från...
Otroligt fokuserad givetvis på deras fotbollsmatch då, när de Matilda slog Mexiko med 2-0. Ja. Bra gjort.
Veckans surr.
Du är ju rubrikmakare, Tommy. Sätt en rubrik för Rögle BK i SM-slutspelet i ishockey den här våren.
Rögles ruskiga rad. Jag vet inte.
Rögles ruskiga raketrad.
Raketrad.
Rekordrad.
Ja, de har vunnit rubbet.
Berätta, varför är det ett rekord för svensk ishockey om Rögle skulle gå hela vägen alltså?
Ja, men dels är det då att de blev nia i serien. Exakt. Så det är framförallt det som är rekordet. Och att de slog ut ettan då. Och att nia skulle gå hela vägen till guld har ju aldrig hänt. Nej. För nian är ju utanför det gamla slutspelsupplägget med topp 8. Sen har man ju fört in det här med att det är kvartsfinalkval eller play-in eller åttondelsfinal. Kärt barn, eller okärt barn har många namn. Ja. Men sen exakt. Då... är det också intressant. Tänk om de skulle, nej men det kan vi inte ändra. Men tänk om de skulle gå, ta SM-guld där de går rakt genom hela slutspelet. Vi hade ju ett sånt år, kommer ihåg det, med Färjestad. Jag tror det var 2002 när de vann rubbet, varenda match.
Rent, men då var det färre matcher.
Ja.
Men rent formellt kan det ju hända eftersom de, när vi spelar in det här, precis har läget att ha vunnit mot Timrå i åttondelsfinal. 2-0 i matcher, de spelar bästa tre där. Sen går det upp till bästa sju. Och så vann de fyra i rad mot Färjestad. Och så leder de just nu mot de, Färjestad var ju serietta precis som du sa. Och just nu leder de serien mot Växjö Lakers som är regerande svenska mästare och ska man säga dominanten i svensk ishockey de senaste 6-7 säsongerna någonting sånt där. Med 3-0 i matcher. Så just nu har de alltså raden 9 spelade, 9 segrar genom SM-slutspelet i ishockey. Och det är, hur man än vrider och vänder på det, en rubrik med stora bokstäver, fet stil. För det är oerhört imponerande det som har hänt i Ängelholm.
Alltså Färjestad och Växjö var jättefavoriter när slutspelet startade. Nu finns ju Skellefteå med där också som möter Frölunda, leder med 2-0 i matcher innan vi spelar in det här. Det kommer den här onsdagskvällen, så det kommer stå 2-1 eller 3-0 när podden kommer ut då. Mycket talar kanske för att det blir Skellefteå i final där. De har ju spelat väldigt bra. Men Rögle, jag pratade med Petter Rönnqvist, expert på TV4, och frågade lite vad säger de om det här? Om man jämför historiskt och sådär. Då sa han det. Skillnaden mot förut, det har vi ju varit inne på i Sportiskt också, det är ju att inför säsongen så var ju nästan alla experter tippade att Rögle skulle bli topp 4. Så den stora grejen är ju egentligen Rögles, eller en del i det här är att Rögles stora haveri under serien. Ja. Som slutade med att sportchefen och tränaren Chris och Cam Abbott båda fick gå, fick sparken. Ja. Sen lossnade det inte riktigt direkt efter det heller. Det var trögt länge. Roger Hansson kom in som ny tränare och Petter beskrev det som att det blev mer och mer management by fear med Chris och Cam Abbott. Ja. Att spelarna inte mådde bra och sådär. Och att det då, när Roger Hansson har kommit in, då har det blivit mjuka värden. Alltså all cred till det Abbott har gjort på många sätt tidigare, men det slog slint i år. Roger Hansson kommer in, gör inte så stora skillnader i spelet, men bara kommer in och folk börjar må bra.
Men mjuka värden säger du, det är lite kul därför att det finns ju en och annan notis kring den här serien med Växjö som säger att det finns inte en enda Växjö-spelare som inte har ordentligt ont i kroppen efter de här kamperna med Rögle, för det smäller tydligen en hel del, va? Ja. Så att det är definitivt någonting som ska uppmärksammas. Senast en klubb blev mästarlag genom att sparka tränaren under säsongen, när var det? Jo, det var bara 2 säsonger sedan. 2022 vann Färjestad som då fick in Thomas Mittell under säsongen när Pennerborn fick gå.
Och det tog Petter som, det tyckte han var det mest relevanta jämförelsen. Det som bara var för 2 år sedan. För Färjestad var ju, vad blev de, 6 eller något liknande?
Ja, stämmer.
Och sen så vann de SM-guld.
Stämmer.
För det var ett bra lag som Färjestad hade. Tränarskiftet gjorde skillnad. Men där var det tvärtom. Där gick man från mjuka till hårdare stil. Så det beror lite på vad man bär med sig i ledarskap och behöver få till en förändring. Mm. Men så
Brynäs klart för hockey och allsvensk final. Ja. Kvalseriesystemet är uppbyggt på det sättet. Och de är ju tunga favoriter. Och när vi spelar in det här vet vi inte hur det går mellan Djurgården och Mora. Ska spela samma kväll. Där leder Djurgården serien med 3-1 i matchen. Men det kan ju bli så att de två mest guldmedaljbeprydda i svensk ishockeys historia ska mötas i kvalfinalen då. Som det ju faktiskt handlar om. Det som kallas för den hockeyallsvenska finalen.
Just nu påminner ju Brynäs säsong, apropå förra året, om det som HV71 hade då. Där man vann serien och sen också gick upp programenligt, kan man säga. Men om det var lite tufft i vissa
6, Umeå och Björklöven. Lång förlängning. Och pucken låg och dallrade några gånger. Men HV räddade ut det. Och det gjorde de ju, som vi snackade om förut, i kvalet.
Djurgården har haft det ganska kämpigt, har jag sett, i de där matcherna mot Mora spelmässigt. Så fortfarande Brynäs favoritskap utan tvekan där.
Men du, när vi snackar hockey, Damkronorna, de lyckades inte. Nej. Med det vi sa att de
0-1.
Jag försökte ju förklara för dig hur upplägget var i ishockey-VM för damer.
Ingen jätteinsats av dig.
Vilket körning. Nej. Otroligt vilken körning. Men jag backade ändå ut i planteringen. Var lika bra. Men Sverige spelar ju då i vad som är den andra sidningsgruppen. Och vinner du den så går du ju till kvartsfinal mot det laget som kommer trea i den högsta sidningsgruppen.
Just det.
Och då slipper
nöjd det där, Lasse. Nöjd det där.
Och då slipper man att möta USA eller Kanada. Ja. USA vann nämligen gruppen, den sidade gruppen, genom att vinna inbördesmöte med Kanada i förlängning. Men Sverige kommer att få möta Kanada, samma kväll snedstreck natt den här podden kommer ut, torsdag efter april, då möter Sverige Kanada.
Ja, och det jag sa med 0-1, det var ju mot Tyskland.
Det var mot Tyskland.
Och det var det som gjorde att de missade möjligheten att då få möta det som faktiskt blev Tjeckien, inte Finland. Så Sverige hade fått möta Tjeckien ju.
Ja, och vilken vansinnig skillnad. Mm. Att möta Kanada dessutom på transatlantisk mark. De spelar ju i delstaten New York i USA. Att möta dem jämfört att möta Tjeckien, det är klart att det är en vansinnig skillnad.
Jag kommenterade Sverige-Tjeckien i OS och det var ju tight match.
Ja, det var tight match. Men så att det här blir ju en fadäs, den här förlusten mot Tyskland i den avslutande
matchen. Det var den kanske viktigaste matchen i turneringen för Sverige faktiskt. Ja. Det är ju bara en match mot USA eller Kanada som Sverige har nått oavgjort och inte förlorat. Den snackar vi om i kärleksbombningen för en tid sedan.
Ja, men OS Turin semifinalen mot USA 2006.
Sporthuset 448.
It's coming in. Now it's got to stop. It's got to stop. It's got to stop.
He's done it. He has done it.
I think he's just done it. Nicholas Edin, the heartbreaker again. As far as Brad Guscheu is concerned. What a fantastic final shot from him. Immense pressure and he just made it.
Och som en avslutning på det som har hänt också måste vi bara ge stort, stort grattis till lag Edin som har blivit världsmästare i curling för sjunde gången detta alltså, mästarteam.
Sjunde gången världsmästare. Ja, sjunde dessutom gången. Lika många EM-guld. Mm.
Och regerande olympiska mästare.
Dessutom det. Ja.
Nej, men man ska kunna faktiskt tala om att det här är det bästa curlinglaget genom alla tider i världen. Lite svårt att bedöma, det har ju funnits starka kanadensiska lag förstås, men vi kan nog slå fast att det är det främsta europeiska laget genom alla tider. Och det är klart att ett OS-guld då och sju VM-guld, OS smäller väl högst, men oerhört imponerande. Örnsköldsviks trakten va?
Ja, Västernorrland. Ja. Ja, men Karlstad numera sedan många år tillbaka. Mm. Ja. Laget din, grattis, bra gjort.
Och framåtblick också.
Men jag måste ha travet, framåtblick, Elitloppet, men jag måste ha travet också. Därför att,
vilken häst är det nu då?
Nej, men nu blir jag känslosam, därför att här har vi alltså, det är två saker jag vill prata om, men låt oss börja med den positiva delen.
Ja.
A Fair Day är inbjuden till Solvalls internationella elitlopp sista söndagen i maj. Vi vet att Ideao de Tejar har sagt att han kommer. Vi vet ju att det är bara idel, strålande hästnamn som har dykt upp, inklusive fjolårssegraren och Neck och alltihopa det där. A Fair Day är alltså en amatörtränad svensk uppfödning. Och amatörtränaren är Elisabeth Almheden. Och nu ska man inte tala om en dams ålder. Men hon är väl i år 70. Mm. Tidigare har arbetat inom kommunal verksamhet. Jag tror hon var inom sjukvården också någon sväng. Började träna hästar för bara ett par, tre år sedan. Och har fått fram den här.
Det var helt unikt.
Oskar Ginman. Mm. Kör. Vet du vad han jobbar med?
Nej.
Han är amatörkusk. Och rivningsarbetare. Mm. Så vi kommer alltså ha en amatörkusk i Oskar Ginman som kör A Fair Day i Solvallas internationella elitlopp, amatörtränad av denna 70-åriga dunderdam. Jag bara säger det. Jag sa det förra veckan, då visste jag inte detta. Men jag upprepar det nu igen. Det kan bli det mest häftiga elitloppet någonsin. Mm.
Ja, men det börjar vi förstå nu. Jag tar nästa framåtblick då. Nej, du hade en grej till på travet ju, som inte var lika uppmuntrande.
Victor Tilly är död. Han fick lämna Stig och Johansson, som har haft hand om hästen hela tiden, även sedan han pensionerade sig, och blev 29 år gammal. Och det är en av de främsta vi pratar om. En hedershäst, får man säga det. Och jag tyckte det var fint när jag läste att Stig och Johansson, som är pensionerad numera, närmar sig 80 år, hur han varje dag gick och hälsade på sin kompis Victor Tilly, som betytt så mycket för honom. Mm. Men Victor Tilly har somnat in. Jag tycker vi ska nämna det i alla fall i podden när vi ändå talar om trave mellan varven och dessutom laddar för Elitloppet.
Ja, verkligen. Hedershäst, det var verkligen ett fint uttryck.
Så ska sägas det.
Ja. Mm. Och Stig och Johansson är ju kärleksbombade i sporthuset. Ja. Nu är det så att vi gör ju de här repriserade ur arkivet. Då kan man ju ganska lätt nu i sin spelare, behöver inte alltid jag hålla på och briljera med vilket avsnitt man hittar i. Utan nu kan vi bara gå och skriva in i sin spelare. Om ni skriver Stig H. Johansson i sökrutan där. Har du använt sökrutan någon gång i din poddspelare?
Har nog inte hänt så ofta, nej.
Stig H. Johansson skriver du. Då kommer den bara... Pff, dyka upp. Och det kan också göra med Tiger Woods. Då dyker bara den upp, för den kom i måndags.
Ja.
Tiger Woods.
Bra timing på den.
Det var det.
Med tanke på att han är med på väg att kunna sätta ett rekord här i US Masters, va?
Mm. Alltså, att kvala in 24 året i rad, tror jag.
Ja, något sånt där. Det har aldrig hänt då. Nej.
Nej. Men det är ju så mycket med det här också. Menar, den här klassiska banan, Augusta National, som... Det börjar alltså den här torsdagen när podden kommer ut. Och det var ju så att hans senaste major han vann, det var ju 2019. Och det hade vi också med i den här kärleksbombningen när han vann sin 11:e major
på Augusta
i karriären. Ja. Ganska långt efter sin dessförinnan, för däremellan var det ju massor av strul. Det var skador, det var personliga privata problem, skandaler. Ja, han var ju halvvägs på väg in i olyckspåsen innan det vände upp här till kärlekspåsen. Och han har ju vunnit US Masters 5 gånger tidigare. Och det är väl ingen som tror att han ska vinna nu. Jag menar, jättefavorit är ju Scottie Scheffler. Men Ludvig Åberg är med också.
Ja.
För första gången i en major, denna stora genombrottsman som ju var så briljant i exempelvis Ryder Cup.
Men han har ju en ranking som är, med tanke på den korta tiden han var i den yttersta eliten, som är imponerande. Mm. För att jag noterade att han är alltså en topp 10
just det.
Ranking på Ludvig Åberg.
Tänk vad fort det har gått alltså.
Ja, det är otroligt. Så jag tror nog Scottie ska se upp.
Ja, han var ju amatör i förra sommaren alltså.
Watch out, Scottie! Ludvig's coming!
Då tar vi vattenskidorna till avsnitt
449.
Ja, vi närmar oss halvvägs till 500, mellan 400 och 500. Och tack alla som hört av sig till oss även den här veckan. Det ligger en hel drös med mejl här som vi ska svara. Det får vi ägna hela helgen åt att kolla igenom mejlen på sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook, på X, på Instagram. Erik Dahlberg, Martin Paulsson, Martin Westerdahl och Rickard Ljung var också med vad det gäller introt här i starten.
Får jag bara säga det om Erik Dahlberg?
Ja.
Denna fotboll... Det skickade vi mellan varandra i samband med den här matchen jag just kom ifrån. Och det hade kunnat skickas, alltså Real Madrid och Manchester City som spelade 3-3. Och det hade ju sannoliken kunnat skickas på de här tre Djurgårdsmålen som mellan minut 100 och 105 eller vad det var.
Ja, ibland är det svårt.
Ibland så finns det inte något mer att säga än denna fotboll.
Hur avslutar vi veckans avsnitt? Musikmässigt, vi brukar ha en supportersång. Men med tanke på att hela avsnittet, det känner inte du till än, Lasse, men det började på ett speciellt sätt med, ja, egentligen som avsnitt ett också startade, New York, ja, New York.
Start spreading the news.
Just det.
Finns en live-inspelning med Frank Sinatra ifrån Madison Square Garden vid något tillfälle där som är oerhört häftig när han gör den där också.
Ja.
If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York.
Ja, vi kör igenom en vecka. Ha det bra så länge. Hej då.
Härligt.
The greatest city in the whole world. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up, mammy, in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues, they are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Heat, head of the mob, king of
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.